Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Svensson och det här programmet spelar vi in på Beppo Ljudproduktion. Tack för det, Beppo. Och det här avsnittet görs också i samarbete med Akademikernas A-kassa. Och man kan säga att det egentligen spelar liksom ingen roll vilken A-kassa du är med i för att alla ger samma skydd. Men är man akademiker så är det ju självklart Akademikernas man är med i. Och du behöver inte byta A-kassa om du startar eget, byter jobb eller bransch. Och det kostar bara 90 kronor i månaden. Nu kanske du är en sån som undrar varför man ska vara med i A-kassan överhuvudtaget. Ja, en liten anledning är att om du råkar bli arbetslös, ja, då kan du få runt 15 000 i månaden. Det är inte så dumt du. Dessutom så är det tryggt att veta att man har något att falla tillbaka på om man som många idag har en tillfällig anställning. Nu tycker jag att vi sätter igång med denna veckas intervju som idag är med ingen mindre än kändisen och centerpartisten Fredrik Federley. Jag tänkte fråga honom om det här med hur man blir omtyckt i media trots att man är politiker och när vi svenskar är mogna för månggifte. Och hur han ska lyckas få till fri invandring till EU. Men nu kanske det är så att du inte vet vem Fredrik Federley är. Du, jag dömer inte dig för det. Istället så gör jag så att jag bara berättar det för dig. Fredrik Federley, den där tvålfagre killen som grät i riksdagen när han röstade igenom FRA-killen. Nej, det är inte alltid så lätt att ha makt. Man kan bli ledsen av det också. Enligt arga kommentarer på nätet så var den här snyfthistorien en teater, ett skådespel. Om det var så, mycket bra spelat, Fredrik. Fredrik är en av Sveriges kändaste politiker för att... Ja, säg det. Kanske för att han verkar vara så fruktansvärt snäll och vanlig med sina hundar och sitt barn. Men nu säger han att han ska sluta vara politiker för han tycker inte att man ska vara det så länge. Istället ska han skaffa ett nytt jobb som EU-politiker. Och det är ju något helt annat där, ja. Fredrik var en av grundarna av Stureplanscentern som är precis som Centern, fast mer som Folkpartiet. Och så har han en transpersonlighet som heter Ursula. Fredrik och eller Ursula är också en av dem som låg bakom Centerns vid det här laget klassiska förslag till idéprogram. Det vill säga tack vare Fredrik fick Annie Lööf avbryta sin Thailandsemester för att komma hem och ställa saker till rätta. Kanske säger han något idag som får Annie Lööf att komma hit och rycka honom i örat. Det får vi se nu när jag välkomnar Fredrik Federley. Hej på dig.
Tack så mycket.
Ska vi bara ta och klara av det här först. När du grät i riksdagen, var det teater?
Ja, dels det kom det inga tårar, men rösten stakade sig. Tre dygn inlåsta i förhandlingar. Ingen mat, det otroliga trycket som var, så var det inte lätt att hålla ihop. Så
method acting kanske?
Nej, alltså jag hade nog velat göra det helt annorlunda om det hade varit så som alla tror att det är för riksdagsledamöter hela tiden. Att man sitter lugnt och rationellt, man är utvilad och man skriver sina långa anföranden.
Men då borde det hända jämnt, menar jag.
Ja, men nu var det ju så att det här var ju allt annat än det. Och det är därför det var ganska stor skillnad.
Hur blev du kändispolitiker?
Jag vet inte.
Var det meningen?
Nej, jag har nog utnyttjat en del, det ska man ju säga. Och det var lite så här, valet 2006 var jag hemma i Kungsör, där jag kommer ifrån, och pratade på gymnasieskolan. Och samma dag så hade jag en blänkare i DN. Mm. Och var jättenöjd med det, så nära valdagen.
För att du skulle bli inkryssad liksom?
Ja, och till riksdagen var det då. Och då var det några tjejer som kom fram och ville autograf. Och då sa jag, vad kul att ni läste artikeln i DN. Ja. Och sa, nej, vi såg det på någon biopremiär. Och då inser man att säga, ja, men DN och
det räckte för dem för att vilja ha autograf.
Precis. Och då inser man att de här tjejerna läste inte, och det är många andra som inte läser DN, Svenskan och så vidare. Mm. Och följer de politiska nyhetskällorna så ofta. Men som behöver en relation till politiker. Och det kan man skapa på många olika sätt.
Genom att till exempel gå på bio.
Ja, bio. När man har möjlighet. Det är inte
men det var det började liksom, att det var någon som bara plötsligt gav en inbjudan och sen hade det flutit på.
Ja. Och jag vet faktiskt inte hur det där började, men det började väl komma lite sådana här inbjudningar. Jag vet inte om det var efter att man hade varit på tv-debatter eller vad det var för någonting. Men det kom lite intervju eller så här inbjudningar. Man gick när man kunde, man kunde liksom inte säga nej
till jobb. Så de andra kanske tackar nej oftare än vad det kan det vara så?
Nej, för att jag tackar ju nej till ungefär 98% av sakerna eftersom det är väldigt svårt att fixa barn och kundvakt.
Blygsamt skryt här. Ja. Mm. Men det finns fördelar såklart, men finns det nackdelar också? Att vara kändispolitiker?
Ja, men alltså fördelen är ju att många människor känner igen den och det gör att man får prata om politik oftare.
Mm. Men min producent Emmy här, hon sa att hon inte riktigt tar det på allvar. För att du är med i så många morgonsoffer. Att du blir liksom lite som en nöjespersonlighet snarare än politiker då.
Ja, så kan det väl vara. Men frågan är så här. Vill man nå ut med ett budskap så tror jag att det är precis samma som när du är på inflyttningsfest hos en kompis. Om du bara pratar ditt jobb precis hela tiden och gapar ut massa åsikter. Mm. Då kommer ingen lyssna. Men pratar du väder och vind och hit och dit och allmänna nyheter och sen 20% jobb. Då kommer man att lyssna på de 20%.
Så det finns inget direkt negativt som du har med?
Nej, men det gör väl. Det finns ju flera som tycker att politiker, de ska gå runt i en halvgrå, daskig dressman-kostym och sen ska de aldrig le. De ska helst inte framstå som att de har något liv eller känslor överhuvudtaget. Och jag gav mig in i politiken inte för att bli en sån. När jag började politiken 94 så hette de stora figurerna så här Per Unkel och så vidare. Jag ville ju inte bli Per Unkel, jag ville ju vara mig själv och framföra.
Men du hade inga förebilder då? Utan du vill bli
Nej, inte direkt så. Jag ville nog vara mig själv liksom. Och det vill jag fortsatt vara.
Och det har du ju visst gjort. Man kan säga, för just att du valde Centerpartiet, jag kommer in på det. Men jag tycker det är ett spännande parti. Att det gick från att vara bondeparti till att vara lite av ett onödigt parti. Hur gick det till? Nej, jag skojar, men det här med Storplanscentern, det har pratats om det, men, men du förstår kanske att det uppfattas som lite konstigt. Och är det som är otydliga kanske? Så här, det är både ett bondeparti och sen startade, kommer du in där?
Men så här, det finns ju bara ett, alltså, 1958 hade man kommit till slutsatsen i Centerpartiet, eller dåande Landsbygdspartiet, Bondeförbundet, hade man då kommit till framsikten, eller insikt om att ett parti kan inte bara vara enfrågerörelse, utan man måste ha politik på alla områden. Och då bytte man namn, 1958. Ja, min mamma var då ett år. Mm. Bilden liksom av att det bara är bunder i partiet, den lever ju stark. Men det finns alltså fler partimedlemmar än vad det finns bunder i landet. Det säger
men
också
det att ni valde just mellan bönder och Stureplan. Det är liksom den stora ytterligheten.
Nej, men det är det som är grejen och det är det som är intressant, att det finns bara ett parti som måste hävda sig när man ska finnas i hela landet. Det är ingen som frågar moderat i Arjeplog hur man kan vara moderat i Arjeplog. Det är ingen som frågar miljöpartist i Malmö hur man kan vara miljöpartist i Malmö.
Nej, men om någon är djävulstyrka så ska jag fråga hur kan du vara kristdemokrat?
Ja, så är det ju. Men det är ju inte så att de här två sakerna står emot varandra. Finns det inga konsumenter i stan? Finns det inget för jordbrukarna att sälja produkter till? Det är ju basic logics för alla.
Nej, men precis, men du känner väl till den här bilden av Stureplan är en bild, bilden av Centern är en annan bild som är två helt olika.
Och det är därför det här är så starkt, för att media använder ju fortfarande bilder från gamla riksdagståg med gröna faner och alla går i folkdräkt. Och det är ju mycket en bild av hur Centerpartiet ser ut. Men oavsett vad du rör i landet ser du sällan folk runt i folkdräkt dagligdags och sådär. Utan verkligheten ser ju annorlunda ut än mediebilden. Och de här två bilderna blir ju så starka bredvid varandra.
Men du tänkte att det skulle vara till dess fördel att vi har både de här två benen.
Ja, men vi bildade samtidigt Sjöstadscenter, men det tyckte ingen var konstigt. Och vi har Kungsholmscenter och det tyckte ingen var konstigt. Nej, men Innerstadscenter och det var inte heller konstigt.
Nej, jag förstår varför det är inte lika konstigt. För det som förvirrande tycker jag att ni har så olika frontfigurer. Dels är det liksom Fredrik Ursula Federley. Och dels är det Eskil, får man på könstryken och som smakar och luktar gott, Erlandsson. Det är som att ni tagit en gammal bonde och satt på liksom en transkostym på den och sagt, det här är vi nu.
Eller så är det så att Centerpartiet består av människor som är långa, korta, tjocka, mörka, ljusa, blonda, bög, straight, allt möjligt. Som i alla andra partier. Men det är ju det som inte går hem i mediebilden, för att man ska ju vara på ett visst sätt. Och ser man inte ut och lever man inte som Eskil Erlandsson, då är det något annat.
Ja, precis.
Eskil Erlandsson är ju rikast i regeringen också. Det kanske också krockar lite med bilden.
Är det sant? Vadå, du menar att han äger vid land eller någonting?
Ja, han äger en hel del land, men han äger framförallt mycket kapital på börsen.
Är det kring sant? 7 miljoner. Men han säljer inte och köper själv. Går han runt med mobilen?
Nej, men
han,
men alltså, när man är minister, då gör man ju inte det själv. Utan då tar man ju opartiska placerare som man inte vet exakt var pengarna ligger. Eller. Men så, han har mest cash.
Han har mest cash, det tackar jag så mycket för den informationen. Men ändå så är det faktiskt ni i Centerpartiet som oftast lyfter upp det här med glesbygden. Det säger ja, men det här får vara vår fråga. Så att Det är inte bara mediebilden, det är ni själva stärker.
Ja, 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 men vi har ju tre viktiga frågor att gå till val på.
Glesbygden, hur Stureplan ska förbättras.
Det är företagarna, det är miljö och det är landsbygdspolitiken. Och det är de frågorna vi har drivit i årtionden. Och det är precis lika viktigt för någon som bor här i närheten av Södermalm där vi är nu, att Hornsgatan har låga partikelutsläpp så att man klarar hälsan. Man beräknar att det är tiotusentals människor om året som dör för tidigt på grund av små, små partikelutsläpp. Det är en miljöfråga som är precis lika viktig här som någon annanstans.
Men glesbygden, hur ska vi göra med den nu?
Hur ska vi göra med den?
Ja, för man hör, ni säger ibland att den ska leva så, men ingen vill ju leva i glesbygden.
Jo, det finns massor som vill leva i glesbygden och på landsbygden. Däremot i småortssverige, det är vår stora utmaning. Det håller på att avfolkas. Det ser rätt hyggligt ut i stora... Det är svårt i Norrlands inland. I övrigt så ser det hyggligt ut på vad gäller bostadsmarknaden. Alltså de hus som kommer ut i försäljning, de finns... De blir sålda och människor väljer att bo där.
Jag hörde ett reportage på radio. Vi kan lyssna lite på vad de sa där.
Industrier har stängt igen, bensinmackarna har blivit mycket färre och nyligen stängdes två av kommunens grundskolor.
Allting stänger i glesbygden för att alla flyttar.
Det är klart, alltså, om du har som i Nordmaling det var här om veckan, så där vill ju sossarna också lägga ner byaskolorna, men det vill ju inte Centerpartiet. Så man kan ju börja med att byta regim i kommunerna, så får man se till att
vara... Men det är ju också för att ungdomar flyttar därifrån, så att det finns ingen...
Ja, så, och det är ju ett evigt dilemma, och det kommer fortsatt vara det, för att man kommer fortsatt sträva efter utbildning.
Men så gitt jag förstår det, så vill inte ungdomar vara kvar. Vi kan höra en ungdom vad de sa, liksom.
Det finns inget som lockar.
Nej, det händer för lite, och i så fall naturen är ju det enda, tycker jag.
Det enda som händer är naturen, säger de här. För att alla unga, de vill ha stad.
Nej, men alla unga vill inte det. Det är fel till att börja med. Men
bygg
de här
stad
unga vill
det. Ja, det här är på taket.
Nej, men
det här är ett allmänt problem.
Nej, men vänta, du kan inte bygga stad överallt. Så är det. Av den enkla anledningen att vi är bara 9 miljoner människor i det här landet. Och det gör att den staden kommer vara en liten del av landets yta. Eller så blir väldigt utsmetad en jättevilla kommun över hela landet. Med långt mellan tomterna.
Ja.
Utan vad man är ute efter är många unga är ju den urbana känslan och tempot och pulsen.
Ja.
Och det ska vi inte neka någon över.
Och det blir problem för dig och mig som bor i stan. Då kommer alla hit och ska ha våra lägenheter.
Därför behöver vi en byggnadspolitik som är rimlig, där man ser till att det är marknadshyror istället för reglerade hyror. Det är den som har ett
hyreskontrakt. Men så länge hela landsbygden eller bruksorterna vill flytta hit så kommer det här problemet vara oavsett om vi har marknadshyror.
Ja, det är en trend som är global. Den går inte att stoppa. Däremot måste man se till att den som
jo,
vill...
Jo, om vi bygger stad på landet.
Men grejen är den, om vi då tar hela landets yta och så smetar ut befolkningen på den, så blir det per kvadratkilometer... Hur många människor? Under 500, det är ingen stad.
Jag kommer inte dubbelkolla det.
Det blir liksom ingen stad utav det.
Nej.
Utan stad måste du bo tillräckligt många människor så man ska kunna ha lite nattöppna butiker.
Ja,
och
men precis. Det kan vi väl...
Inte ens i Stockholm är det särskilt många krogar där du hittar käk klockan 2 på natten.
Statligt subventionerade nattöppna butiker då?
Nej, definitely not.
Okej. Vi kan höra Eskil Erlandsson. Han hade liksom ett tips på hur man skulle få landsbygden att leva. Han sa så här.
Kommuner måste bli attraktiva. Det ska vara roligt, kul att bo på ett ställe.
Det ska vara kul att bo på ett ställe. Tycker du och Eskil det är samma saker?
Ja, men det ska väl vara roligt att bo vart man än bor. Liksom. Definitivt. Men sen så är det ju frågan vad är det kommunens ansvar? Jag tror inte att det är definitivt inte kommunens ansvar att driva nöjespalats. Det är det absolut inte.
Det kan vara skateboardparker och sånt.
Ja, men sen kan vi titta på, alltså jag lever en rätt stor del av mitt liv i Gagnefs kommun i Västerdalarna i en by som heter Björbo. Grannbyn är det jäkligt livat på sommaren. Mando Diao, grabbarna, några av dem bor där i den byn och så vidare. När de spelar på parken så har det 3000 pers där i somras. Så man har skankat loss upp i Gagnefs kyrkby och så vidare. Så det går liksom att få saker att hända på olika
platser. Malmö blir också mycket trevligare när The Ark flyttar dit. Det kan vara
det är så.
Ja,
det visste
de höjde stämningen där. Jag tänkte, här är ganska fräckt. Vi kan få rockbanden att flytta ut till olika småstäder.
Ja, nej, jag tror inte vi ska bestämma det statligt. Utan vad som händer, händer. Men vi kan underlätta för att göra det möjligt att bo kvar.
Vi behöver
och
inte bestämma och bestämma. Vi kan skicka små förslag bara.
Men problemet är när du skickar de här förslagen så är det någon som ska verkställa dem och råkar vara vi i riksdagen som ska göra det.
Det är ju man som kommer sen med det här härliga idéprogrammet. Det står lite vad som helst. Vad är kutym i idéprogram? Är det att man får skriva av sig lite sköna grejer eller är det att det ska bli saker som
vi vet inte vad som är kutym i idéprogram. För det var Centerpartiets första idéprogram. Tidigare har man haft ganska
Var det Centerpartiets första idéprogram?
Ja, man, innan de har haft partiprogram som var det mer sakpolitiskt inriktade. Och nu vill man liksom lyfta blicken och säga att ja, men det här handlar inte om att saker ska genomföras om några få år, utan det här handlar om att vi ska lägga värderingsperspektiv. Och det här som du lyfte tidigare då, som handlar om månggifte, det var ju ett ställningstagande som handlade om att staten ska inte avgöra vem du lever med. Så stod det i den meningen ungefär ordagrant.
Mm.
Och det här blev ju då en månggiftesdiskussion.
Mm. Mm.
Men jag anser inte att staten ska avgöra vem du delar ditt liv med.
Nej, men om vi återgår till idéprogram, sen har de andra partierna sådana här visionära idéprogram? Eller vad är det som...
Nej, jag tror nog att vi är ganska i fronten där faktiskt.
För varför blev det en sån himla stor affär av det?
Jo,
för det blev det också inom ert eget parti.
Ja, men Folkpartiet har tagit ett program som, om vi ska vara ärliga, är väldigt likt detta.
Uh-huh.
Med ungefär samma ställningstagande då, och diskussioner. Men skillnaden var ju där, i Folkpartiet så var det liksom ingen intern opposition. Det var ingen som ville hänga i det programsgruppen, och därför blev det ingen debatt om det, utan det gick igenom i sakta mat. Man har knappt liksom tagit någon större notis om det hela. Men vi hade ju några som var ute snabbt innan, och jag vågar lova, innan de ens har läst det var de ute och sagt att det här var hemskt och det var vedervärdigt.
Var det för att de visste att det var en viss grupp som hade skrivit det?
Ja, lite så.
Var det för att de inte litade på er som satt i gruppen?
Ja, men både och. Det var framförallt några av oss som man tyckte det var besvärligt. Och,
var det du som var besvärlig?
Jag eller Per Anka var de värsta. För nu när vi har haft EU-omröstningen internt så kommer ju näst bäst i den utan 90 kandidater. Så att det är väl inte så att man vill slänga ut med partiet, utan snarare av alla 90 kandidater där honom vi näst helst ser toppa listan. Liksom.
Men okej, det här var någonting nytt, det har inte gjorts innan. Var det liksom därför tror du som det blev?
Nej, jag tror att när det gick åt pipan på riktigt var när det här var överlämnat från gruppen, så var alla på semester. Det fanns liksom ingen som modererade diskussionen eller kom och sa att nu får vi sansa oss lite. Och det blev lite... Folk hade lite för mycket tid.
Satt ni och drack och bara sa...
Platsskatt! Nej. Alltså program... Vi hade ju en bra diskussion i det programsgruppen. Skrev ett färdigt dokument. När vi lämnade över det till partiet, då fanns det ingen diskussionsledning. Och det tror jag var djupt problematiskt. Alla var på semester och alla hade julledigt. Journalisterna hade inget att skriva om för att ingenting hände. De kommer tillbaka mätta och glada efter jul och nyår och ta tag i någonting. Och det enda som fanns var det här.
Det var en härlig tid, minns jag, att få
det
läsa att
nu så här utav, vad var det? Låt säga att det var 6 förslag som diskuterades. Så är alla nu beslutade, antingen på den stämman som då fattade det slutgiltiga beslutet i mars-april när det nu var. Och sen den stämman vi hade nyss i Karlstad. Så alla utom 2 beslut med.
Men fri invandring var med, va? Är det ett bra förslag då, att man ska ha fri?
Ja, det är för att det ligger i människans natur att röra sig, och gränser är skapade utav människor, ingenting annat.
Men kommer det fungera om bara Sverige gör det då?
Nej, det kommer det inte göra, och det är därför det här är ett idéprogram och inte ett sakpolitiskt handlingsprogram för den kommande mandatperioden, och det är det man måste kunna skilja på, och det verkar vara lite svårare än man trodde.
Okej, men så att det förslaget innebär i soff, eller det förutsätter att hela Europa gör det liksom?
Ja, helst hela världen. Men hela då världen. Krävs det att vi har kommit rätt långt med fattigdomsbekämpning, krigsbekämpning och andra saker. Jämställdhetspolitik, mänskliga rättigheter och många andra.
Men som jag var inne på innan, Sverige är så himla stort. Vi borde väl kunna släppa in mycket, mycket, mycket mer folk och bara placera det.
Ja, vi har ju en generös migrationspolitik idag. Alltså andelen kvotflyktingar, de som UNHCR har klassat som flyktingar. Det är nog oftast de som är fattigast, mest utsatta och befinner sig i konfliktens närområde, för de kommer inte därifrån. De har inte råd att ta hjälp av någon flyktingsmugglare. Där tar Sverige emot någonstans 1700-1800 per år.
Ja, vi har generöst.
Totalt i EU kommer 4000. Och det säger ju en del att om alla andra i EU tog samma ansvar här som vi gör, så skulle det handla om en bit över 100 000 människor som kunde komma till unionen. Vi har också möjlighet att komma hit till landet ungefär 30-35 000 per år, och nu kan det bli lite högre siffror i år eftersom Syrienkonflikten är så allvarlig.
Men vi har ju mycket mer plats än resten av Europa.
Ja,
också.
Men vi har ju reglerna som säger så här: kommer du hit och du har asylskäl, då får du stanna. Mm. Vi har ingen kvot som säger att det ska vara 1700 eller 18 000 eller något sånt.
Men varför kan man inte bara ha fri invandring bara i Sverige då?
Det är för att vi behöver kunna möta det med bostäder. Och jag har full förståelse för situationen som är i Södertälje. Alltså där man måste hitta lärare till nya klasser var och varannan vecka. Du måste kunna bygga upp skolor, du måste ha hälsovård, du måste ha bostäder och så vidare.
Men rent infrastrukturmässigt så kan man
inte... Så tar det tid. Det gör det alla också. Och sen handlar det om hur snabbt kan vi få människor att bli en del av arbetsmarknaden. Därför att vi har ett generöst välfärdssystem, och det ska vi fortsätta ha. Och det kräver att många betalar in i systemet. med hög arbetslöshet och så vidare, att människor inte kommer in på arbetsmarknaden, så gör ju det att trycket på hela samhällsapparaten blir väldigt stort.
Men nu när du pratar tycker jag det låter som det kommer aldrig bli.
Jo, det kommer det förhoppningsvis. Det finns så mycket saker som man tror idag aldrig kommer ske.
Men, ja, men om det ändå tar så här pass lång tid, det kommer det alltid göra. De problemen kommer aldrig försvinna.
Ja, men det beror ju på hur effektivt. Vi har till exempel, de i Falköping är det enda kommun i landet som driver en språkförstärkt yrkesutbildning. Mm. Och det kommer man börja göra på fler ställen. Då kortar det ju radikalt ner tiden för inträde på arbetsmarknaden. Och det är sådana positiva exempel som vi måste
hitta. När tror du det kommer hända då?
Man ska aldrig prata tider, det lärde vi oss väl av kärnkraftsdebatten, att det blir inte så jäkla bra.
Men under vår livstid.
Men ja, det, oavsett vart jag verkar, om det är hemma i Botkyrka kommun eller om det är riksdagen eller om det är Europaparlamentet, så kommer min ambition vara att det ska vara möjligt att röra sig fritt över gränsen.
Men inom vår livstid, tror du?
Det hoppas jag. Mm. Det är för att vi kommer leva rätt länge.
Ni som gjorde det här i det programmet, du har varit inne på att Folkpartiet är likadant. Varför är ni inte bara med Folkpartiet istället?
Det är för att jag anser att Folkpartiet ligger ganska långt ifrån oss på ett antal punkter. Man har samma ideologiska bas, men så kommer vi till en rad olika slutsatser.
Men Folkpartiet är väl ett klassiskt liberalt parti? Centerpartiet är inte det på samma sätt. Och jag uppfattar dig som väldigt liberal.
Ja, nej, men så kommer vi till olika...
Hur hamnar du i Centern?
Alltså, miljöpolitiken var ju min ingång. Och det har i ärlighetens namn Folkpartiet aldrig varit särskilt starka i överhuvudtaget. De är dessutom ett ganska centralistiskt parti, och det har jag svårt för mig att kombinera med en liberal politik. Därför jag tycker att besluten befattas helst hos människan, men så har jag full insikt om att det går inte att fatta alla beslut själv. Och då får man gå upp en nivå och kanske en och två och tre till, men man ska vara så sparsam med det som det bara går.
För jag har inte kopplat ihop Centern med liberalism. För 10 år sedan gjorde jag inte det. Nu är det.
Ja, anstiftaren, anfadaren, det var radikal. Carl Berglund skrev ju 1910 uppropet i landsbygdens tidning Bröder, låt om oss enas. Och då var ju hela grejen att han ansågs ju vara för liberal radikal. Så det är ju, och det var ju också liberaler i Sveriges riksdag som var med och grundade partiet.
Det är det här med tydlighet. Jag tycker sen att ni får lägga till ett L precis som Folkpartiet.
Alltså, Centerpartiets stora problem är att man är det otydligaste partiet i svensk politik. Och då handlar det, och det visar alla mätningar. Det är ingenting att
ja, men du tycker det är uppenbart att ni är ett liberalt parti till exempel. Men för mig är inte alls det uppenbart.
Nej, men då handlar det om att då, alltså, de frågor man förknippar Centerpartiet med är möjligtvis landsbygdspolitik, de som har en uppfattning alls. I övrigt är det ingenting.
Jo, kärnkraften, men det har du också varit inne och förstört.
Ja, nej, men
innan var det tydligt att de var emot. Men nu är, vad fan, nu vet man inte.
Nej, men vi fortsätter emot. Det är en ändlig resurs.
Du är inte
emot. Ska fasas ut. Jo, men kärnkraften ska fasas ut så småningom. Okay. Men vi måste ju använda de resurser vi har. Vi kan inte hålla på att kasta bort pengar genom att stänga saker och ting i förtid. Och den diskussionen, vad ledde den till? Jo, att ingenting hände på jäkligt många år. Nu när vi har fått den nya energiöverenskommelsen har vi ökat till över 50% i bioproduktion, biobränsleproduktion i energisystemet, och vi har sjudubblat vindkraftverken.
Men det finns ändå de som verkligen säger så. Nu lägger vi ner kärnkraften. Det tycker jag att vara emot.
Ja, det finns det, men de kommer aldrig vinna en majoritet av svenska befolkningen. Och då är det så här,
men det har ingen betydelse, det handlar om värderingar.
Ja, men det är så här att om man då aldrig får genomföra sin politik, då kan man sitta och tycka vad man vill. Så är det.
Okay, så
men
det gjorde dina att åsikter.
Under tiden vi var sådana, så kunde inte vi verka till vindkraftsutbyggnad eller ökad bioenergi. Nu när vi har gjort en energipolitisk kompromiss i regeringen, så har vi kunnat sjudubbla vindkraften och ökat över 50% energi från biobränslen.
Hur ska vi kunna legalisera droger då?
Hur? Ja, för det första finns det ingen majoritet där heller. Så, att det är rätt...
så då måste man börja säga att man inte vill det för att kunna komma dit.
Nej, men jag tycker ju så här att det är ju inte legaliseringen per se som är det intressanta, utan det är ju skademinimeringen. Och jag motionerade till riksdagen om det här nu till exempel. Att i årets motionslåd att man måste titta på skademinimeringsprincipen. Och det jag tycker dessutom inte att en rimlig och human missbrukarpolitik bygger på att man kriminaliserar och sätter missbrukaren i fängelse, utan den ska ses som sjuk och erbjudas vård, inte kriminaliseras.
Det tycker du, precis. Och ungdomsförbundet tycker också att man ska legalisera.
Ja, de har gått ännu längre och sagt legalisera.
Ja, de har gått ännu längre. Men en annan del av partiet tycker inte. Hur kommer det bli?
Ja, så partiet säger ju strikt nej till legalisering av droger och cannabis. Och jag har inte ställt mig bakom det heller. Som
kommer det förändras?
Jag tror det. Det är för att det finns en rörelse just på cannabisfrågan. Jag är inte så himla bra på de där grejerna. Men jag tror att det sker en attitydförändring hos unga idag. Allt fler går från alkohol till cannabis, som de gör bedömningen är mindre skadligt. Jag vet inte.
Okej. Annie Lööf, det är också din förtjänst, eller hur?
Ja, jag hade ett finger med spelet, men det är partiet som har valt.
För att hon gjorde sig känd lite som för Annie Lööf-effekten. Den påminner om ketchup-effekten, att det är liksom först kom inga nya väljare, sen kom inga nya väljare och sen kom inga nya väljare. Så att det, där de skiljer sig lite från ketchup.
Ja, hela poängen i ketchup-effekten var borta, menar
jag. Ja, precis. Men det går ändå bättre än på Lennart Daléus tid.
Ja, ja, ja.
Hur, vad hände där med Lennart?
På Daléus, alltså...
Var det är Håkan Juholt?
Nej, det var inte så, utan partiet hade, du vet, ett parti som går tillbaka i 40 år, det är faktiskt vad vi har gjort. En del tror jag att det var förra veckan vi började gå tillbaka, men trust me, det har skett i 40 år. Det får dåligt självförtroende, man letar olika förklaringar och så vidare. Och under Daléus tid var det så att man tappade otroligt opinionen, det var otroliga skador internt i partiorganisationen där folk hoppade av, partisekreteraren lämnade och så vidare för man hade missämja mellan partierna, eller mellan partifunktionärer.
Var du med i partiet då?
Jag var med i partiet, jag var högst aktiv, jag jobbade en hel del med Lennart Daléus och så vidare också, som jag, då från ungdomsförbundet, jag var ute på skolor ihop och så där. Jag var resombudsman hette och reste land och rike.
Men han åkte ut med röven först.
Ja, han fick ta ansvaret för att partiet då låg kring 3%. Partisekreterare hoppade av, andra tjänstemän valde att lämna partiet.
Men det intresserar mig varför man vill ha med ett parti som har backat i 40 år.
Det är för att jag tror och är ändå övertygad
har
om
att... Har hela Sveriges befolkning haft fel så länge?
Jag är ju övertygad om att det ligger någonting i din fråga. Och jag ser ju potentialen är ju då, nu i senaste mätningen låg vi på 5-6%. Ja, då inser jag att det finns ju någonstans 94-95% väljare att vinna. Och då måste man göra saker.
Just det,
till
skillnad från de andra som har bara 60% att vinna.
Ja, men precis. Vi har ju betydligt mycket större andel att vinna.
Är du en sån som hejar på underdogs också?
Ja, jag har ju en tendens att bli underdog varje gång också.
Att bli du själv?
Ja, ja, ja. I alla val så är det så att jag kommer väldigt bra i poängnomineringarna och så flyttar stämmorna ner mig på listan. Och sen så i förhållande till det. Och sen så får jag flest kryss. Så brukar det se ut. Vi får se hur det går i Europaparlamentsvalet.
Ja. Det var länge sedan man hörde från Ursula. En transpersonlighet, säger man så.
Nej, nej, nej. Dragshow. Dragshow är ju ren teater och i det närmaste åt det burleska hållet. Allting är så överdrivet som det bara går. Ja. Och det är något helt annat än en transvestism eller
våra transpersoner.
Ja, det är det i allra högsta grad. För det är bara en teaterapa. En transvestit är ofta, inte alltid, men ofta en straight man som vill klä sig i kvinnokläder.
Och det är inte du då? Så.
Nej, det är definitivt något. Okay. Jag har gärna manliga kläder på mig.
Ja, men här Ursula, det är bara, alltså, det är teater. Men då har du väl sett sig ute med den, eller?
Ja, ja, ja. Alltså, några gånger, vänta, jag tror att på collage kanske 3 gånger, så det handlar om en söndagsklubb där Ursula var klubbvärdinna kanske 3 gånger.
Precis, men då menar jag att om du är värdinna, då är det väl mer trans?
Jag är inne på nej, här. Utan det är ju en del i skådespelet av en upplevelse som du då var på klubbarna. Alltså, stå och vara rapp i käften och så vidare i en vulgär utstyrsel.
Just det, du gick aldrig dit så här privat.
Nej, det var inte så här, idag vill jag bli fin. Det var ju aldrig så. Ursula är ju ett skräckexempel. På.
Ja, hon var fruktansvärt sminkad.
Ja, 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 ja. Och det är ju, sen finns det findruggor också. Det gör det ju.
Okay.
Men och det var roligt att när liksom Ursula blev en publikfigur vid Aftonbladet, så var det så att de ville ju egentligen publicera, och jag har fått en ursäkt av Jan Helin för det här. Då försökte man påstå att det fanns någon mutmisstänkligheter i samband med mig och Ursula.
Att du liksom låtsades vara en annan person på riktigt?
Nej, att jag tog emot mutor för att vara Norwegian on flight, något resereportage och dit om datten. Det var världens största transfestival här nere på Kanarieholmarna någonstans. Mm. Och då skulle Ursula dit och kolla upp klubblivet för en gay-site. Och då fanns det någon bild där, det fanns en Norwegian-logga i bakgrunden. Och det här ville man då göra till att liksom, på något sätt fanns det pengar med som jag fick. För. Ja. Men då hade ju Ursula redan slutat existera. För att jag hade så jäkla mycket att göra så jag hann inte.
Men vänta lite, det finns 2 saker. Dels säger du att Ursula, hon finns inte längre.
Nej, hon har inte funnits på många år. Okay. Och redan då när Aftonbladet skrev så hade inte Ursula gjort någonting på sjuk längre.
Men Ursula fick pengar. Men du sa det.
Nej, Ursula fick inga pengar. Men Aftonbladet hävdade.
Alltså det fanns inte ens pengar
innan? Nej.
Okej. Okay.
Men då ringer efter den här skandalen, då vill ju Agenda prata könsroller och säga, ja men det är ju jätteintressant, för att reaktionen som heterosexuella män har gentemot transor eller dragshowartister är ju väldigt, väldigt intressant. Därför att det fuckar upp deras världsbild ganska ordentligt. Ja, när en kille kan helt plötsligt se ut som en väldigt vacker kvinna.
Ja, men särskilt om du ska vara politiker, jag tänker mig att Att det kanske är svårt att behålla.
Ja,
fast det, att folk inte fattar vad du håller på med då. Liksom.
Ja, fast det var ju inte någon del av agenda. Alltså, utan de ville ju då prata. Och då säger jag, ja men toppen, vilken tid och vem ska prata med och sådär. Nej, vet att du kommer som Ursula. Bara, nej. Det är för att politiken, då är jag mig själv. Mm. Och jag kommer inte dit i någonting. Du skulle aldrig be Thomas Bodström komma utklädd till clown för att han var clown på barnkalaset förra helgen. Och sitta i agenda liksom.
Men är det för att du är gay så tror man att ja, men då är det, sitter det ihop.
Ja, då tror man att man gillar det där lite mer. Och då tror man att man är beredd att göra vad som helst. Liksom, men det är man inte.
Du ska kandidera till EU-parlamentet nu?
Ja!
Kanske kommer Ursula ta sig in i parlamentet där då på något sätt.
Nej, det tror jag inte. För att Ursula är liksom ingen politisk figur så och kommer aldrig funka politiskt heller. Liksom. Och man har inte den tiden heller nu längre att sminka på i 4 timmar och sminka av i 2 timmar med diskning.
Jag tänkte liksom. Du skulle få uppmärksamhet i alla fall.
Jo, men det förfelar liksom hela grejen.
Okej, du har i alla fall sagt att du inte vill bli en sån som sitter i riksdagen i 100 år. Nej. Och tröttnar på det. Och att du också sagt att du skulle göra någonting annat. Räknas EU-parlamentet som något annat?
Ja, det är alldeles så grad någonting annat. Det är så ett annat sätt att arbeta med politiken.
Men det är fortfarande att vara politiker.
Ja. Och jag har ju sagt också i de första intervjuerna när jag sa att jag inte skulle kandidera om till riksdagen att jag kan mycket väl tänka att man kommer tillbaka. För riksdagen står kvar där. Men man behöver få andra perspektiv. Och dels har vi väldigt bra folk i Stockholm nu. Som
men jag såg en intervju med dig när du sa så här, nej men jag kommer inte hålla på med politik. Undrar vad det ska bli, vad spännande det ska bli.
Nej men jag har ju hela tiden sagt att jag ska sitta i partistyrelsen och så vidare. Och att jag kandiderar till kommunfullmäktige i Botkyrka och så vidare. Så att, det är någon liten vinkling det där. Men jag har sagt att jag inte vill vara heltidspolitiker hela livet. Och det
nej,
har ingen
att skulle jobba med någonting annat. Men det kommer du inte ha tid med nu. Om du skulle
ha det beror ju på. Vi vet ju inte hur detta går än. Det vet vi den 26-27 maj är det väl färdigt.
Men vad vill du förändra er då?
Oh, det finns otroligt mycket. Jag skulle vilja banta unionen en hel del.
Jag läste att du vill att det ska bli smalare och vassare.
Ja, precis.
Vad betyder det?
Det är för att jag vill att man ska bli vassare på de områden där EU faktiskt fyller en stor funktion.
Vassare?
Utrikespolitiken, miljöpolitiken. Där behöver man kraftfulla instrument för att kunna agera.
Men vad är vass? Att vara vass?
Att kunna fatta majoritetsbeslut till exempel om utsläpp av koldioxid och klimatpåverkande gaser till exempel.
På färre ämnen?
Precis, ska man ha större handlingskraft men man ska, ja precis, färre ämnesområden men de ska man ha större handlingskraft på.
Okej, som vanlig medborgare tycker jag det är omöjligt att liksom inte tappa tron på demokrati när det kommer till EU-val. Jag tycker en vanligt val så tänker jag, den här rösten har ingen betydelse. Men ett EU-val då känner jag, herregud vad meningslöst. Men jag gör det ändå. Mm. Men hur är det för dig om du skulle ta dig in där?
Nej men jag har alltid röstat. Och min ambition är att åka dit för att påverka. Inte för att sitta längst bak i parlamentet och inte göra någonting.
Nej.
Och då är det flera saker. En sak är att kunna vara en god förhandlare. Och det har man väl fått viss erfarenhet när man har jobbat migrationspolitiskt tillsammans med Moderaterna i 8 år. Där vi inte alltid har varit helt överens. Liksom, men ändå kunna landa i en politik som har gått helt i den riktningen som jag tycker är bättre än hur det var innan. Men det handlar också om att kunna väcka opinion och få med sig folk på de frågorna och ställa krav på parlamentet och plocka hem frågorna.
Men tror du att du kommer kunna göra det? Det är så himla mycket
men jag kan inte göra allt såklart, men jag kan göra mycket. Och det har ju visat ett antal områden där vi har diskuterat. Alltså, trängselskatterna skulle man ju inte genomföra och det lyckades vi ju driva igenom till exempel. FRA-förändringar skulle man ju aldrig kunna göra. Vi lyckades få in 27 punkter förändringar och på punkt efter punkt har vi lyckats få. Vi skulle aldrig kunna avskaffa fastighetsskatten när jag började driva det i partiet.
Härligt att du fortfarande har det här ungdomliga drivet.
Ja, det är för att, och det är väl lite det jag känner också. Att risken är att sitta jag en period till på raken i riksdagen nu så är nog problemet att jag kanske inte kommer ha det. Och det är passion och förändringsvilja som har lett mig hela tiden i politiken och det vill jag fortsätta att det ska vara.
Okej, okay. Kan du tänka dig göra något annat om du inte ska vara politiker?
Jag är i högsta grad, jag är inte särskilt nervös. Jag har jobbat och packat kabel förut, jag har jobbat på tidning. Och
packa
jag,
kabel?
Ja, på den tiden.
Men det kommer du inte göra igen?
Nej, säkert inte, men jag är inte kräsen med vad jag gör. Och man finns massa olika saker, jag jobbar 6 år. Eller så här
men du kan ju ingenting annat nu.
Jag jobbar 6 år med förståndshandikappade.
Ja, men det var länge sedan, Fredrik.
Ja, det är 2002.
Världen förändras, så att nu har du inga
erfarenheter. Nej, men så är det. Då får man väl ta och använda det man har med sig. Eller skola om sig.
Ja, skola om sig.
Och äntligen har vi fått till nu då att det ska vara omställningsperiod när man slutar i riksdagen istället för att det ska vara pensioner. Ja, det är ganska bra.
Du skulle kunna bli skådespelare.
Det tror jag inte.
Du har ju både erfarenhet från riksdagen och med Ursula.
Jag tror jag är en ganska dålig skådespelare faktiskt.
Okej. Okay.
Ja,
Då kan man ta död på det där ryktet att det var skådespeleri i riksdagen.
Ja, nej, men jag har försökt ett antal, eller man har gjort några så här tv-grejer där man ska läsa upp och det, så här, det är inte min grej.
Okay.
Jag har gjort radio, har jag gjort här nyligen.
Ja just det, var ett rookie. Du kan vara radiopratare.
Det är jäkligt roligt.
Jag tackar dig hemskt mycket Fredrik för att du kom hit.
Tack så mycket.
Det var mycket roligt att ha dig. Tusen tack till alla du som lyssnade också. Och Emmy Rasper som var min producent. Tack för det. Du, om du vill följa henne på Twitter så får du reda på massa kul saker om just den här podden Veckans viktigaste intervju som också har en hemsida. Du bara började med www först och där fattar du. Du kan också följa mig på Twitter. Jag heter Simon Svensson där. Med en liten kringla före. Och så glöm nu inte att jag åker på stå upp turné i november och december tillsammans med Macknyckare. Och jag kommer antagligen till din stad. Köp biljetter på Ticknet. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.